studenter etter utdannet i sammen med IT-årene eller i? Jeg
er tre utdannet.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله så kommer vi idag påbörja ett nytt kapitel i denna välsignade bok Sahih, Targhib och Tarhib av Imam al-Munziri och det sjunde kapitlet i boken som heter Kitab al-Jum'a kapitlet om fredagen och inte fredagsbönen utan fredagen för att vi kommer att ta upp många andra ämnen än just fredagsbönen också och författaren säger At-tarrib fi salat al-jum'a wa sa'i ilayha förträffligheten av att be fredagsbönen och att skynda sig till den och vad som har nämnts beträffande dess dygd och dess timme. Den timmen där du'an accepteras. El-Jum'a, som vi inshallah kommer att höra idag, är den absolut bästa dagen. Bästa dagen på veckan. Och fredagsbönen är den bästa bönen som vi gör under veckan. De lärda har nämnt att det är den bästa salat som vi gör. Det är salat el-Jum'a. Och el-Jum'a, ordet Jum'a, de lärda har diskuterat var ordet kommer ifrån. Och innan det tänkte jag nämna en fayda. Och det är att innan islam så kallade araberna fredagen för någonting annat. Den kallades hos dem för El-Aruba. El-Aruba. Och sedan så kom då islam, alhamdulillah, och man böt namnet till Jum'a. Och varför heter den just Jum'a? Vissa lärare säger att det går tillbaka till el-jam'. Jum'a kommer från ordet jam' som betyder att samla. Då man enas och samlas under fredagen, fredagsbön. Det är en förklaring på varför den heter just Jum'a. Men vad som verkar vara mer autentiskt, wallahu alam, som har berättats om vissa av sahaba, är att den heter Jum'a, för det var den dagen där Allah subhanahu wa ta'ala jama'a khalq Adam. Att Allah subhanahu wa ta'ala på den dagen fullbordade Adams skapelse. Yani jama'a, yani fullbordade Adams skapelse. Så att det sägs då att det är ett ursprung till just det här namnet Jum'a. Ja. Och fredagen har många dygder, många bestämmelser och därför kommer det komma många kapitel nu relaterade till fredagen. Första kapitlet är väldigt generellt. Tar upp hadither om fredagen, belöningen för att be fredagsbönen och sedan kommer vi gå igenom kapitlet om vikten av att duscha, tvätta sig innan fredagsbönen. Sedan kapitlet om att ta sig till fredagsbönen och den enorma belöningen som finns där i. Kapitlet om att läsa surat al-Kahf, kapitlet om faran att inte gå till fredagsbönen och så vidare. Så det kommer komma många kapitel relaterade till fredagsbönen. Och det är viktigt att känna till. För att, subhanallah, vi män som är ålagda att be fredagsbönen, ber den en gång i veckan. Vilket blir mer än 50 gånger per år. Och det är den bästa bönen. Och som ni kommer att höra så har den en enorm dygd och en otroligt stor belöning om man får den. Det finns vissa kriterier för att få den här belöningen. Som vi själva kommer att ta upp idag. Bismillah, låt oss börja gå igenom några av dessa hadither. För att det är väldigt många i detta kapitel. Och vissa hadither som liknar varandra har jag sagt att vi hoppar över, inshallah. Första hadithen som författaren tar upp är en hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som utför wudu, fullbordar sin wudu, eller på bästa sätt, och sedan tar sig till fredagsbön, sitter tyst och lyssnar, kommer att bli förlåten för vad som sker fram tills nästa fredag plus 3 dagar därtill. Men den som leker med stenar, faqad laga, han har en förstört sin belöning. Och denna hadith finns i Sahih Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi och Ibn Majah med fler. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam då att den som utför wudu på bästa sätt och tar sig till fredagsbönen. Det här är ett hadith som kan ett bevis som kan användas på att det räcker med att göra wudu inför fredagen. Vilket är åsikten av många lärda, de flesta av de lärda. De är på åsikten av att det är rekommenderat, starkt rekommenderat att göra wusul. Men det kommer vi inshallah prata om senare. Så den som gör wudu för ahsan al-wudu och fullbordar sin wudu, yani att utföra wudu på bästa sätt genom att tvätta sina kroppsdelar 3 gånger, genom att gnugga och inte bara låta vatten rinna över kroppsdelarna, genom att implementera sunnan av att kanske föra in vattnet i skägget och så vidare. Yani man utför de rekommenderade momenten i sin wudu. Och sedan att ta sig till fredagsbönen och sedan sitter tyst och lyssnar, kommer att bli förlåten 10 dagar. Han kommer att bli förlåten 10 dagar. Men den som leker med stenar, ni vet förr i tiden, så var profetens moské, al-Salam, och alla moskéer, golvet var marken. Så det var sand, det var jord och så vidare. Och då finns det ju små stenar, grusstenar. Så en person som kanske sitter och lyssnar på khutban, tar upp några stenar och sitter och leker med fingret i marken och så vidare. Vilket man kan se idag, att folk till och med idag sitter och kanske leker med mobilen eller något sånt under fredagsbönen. Faqad laga. Gör man det så har man gjort laga. Och laga enligt vissa lärare betyder han har felat, vilket är korrekt. Laga kommer också från lago, alltså han har pratat. Han har gjort någonting. Men vad som verkar vara mest korrekt i tolkningen som Al-Bani här nämner är att hans belöning går förlorad. Han säger att det finns en annan autentisk hadith där profeten alaihi salatu wassalam säger att hans jumma blir dhuhr. Istället för att få belöningen av jumma så får han bara belöningen av salat al-dhuhr. Så att det verkar vara den korrektaste tolkningen här. Det vill säga att den som går på fredagsbönen, sitter under khutban och leker, pratar, leker med mobilen, kommer inte att få den här belöningen som vi inshallah kommer att prata om idag. Utan han får bara belöningen av dhuhr. Så det är viktigt att inte bara göra plikten av att gå till fredagsbönen, utan också att gå dit och göra vad man är skyldig att göra. Och det är att inte sitta ner, alltså inte störa folk, inte gå över folks axlar, inte ta någon annans plats. Inte sitta och leka med mobilen. Och inte prata. Och som halala idag man har sett. Eller ajaj. Man har sett konstiga saker i moskén. Till och med ibland. Jag har sett folk som tar upp mobilen. Under khutban. Och pratar. Alltså jag som är khatib. Jag ser ju vad som händer framför mig. Jag har sett folk som tar upp mobilen. Och kanske svarar sig upptagen. Eller något. Ring tillbaka senare. Nej. Du får inte säga det. Du får inte säga någonting. Okej, om det är liv och död. Varsågod. Svara men gå ut från moskén. Så man får inte prata. Får man under khutban säga till någon tyst?
Nej.
Någon kommer och säger salam alaikum. Får man svara?
Nej.
Nej. Någon nyser. Får du säga hamdallah? Nej. Ingenting får du säga. Medan sin amen predik. Får inte säga någonting. Vill du att någon ska sätta sig ner? Gör en gest med handen. Vill du att någon ska vara tyst? Gör en gest med handen. Men prata inte. Säg ingenting under fredagsbön. Taib, någon kanske säger, men jag förstår inte. Imamen pratar turkiska. Han pratar bosniska, somaliska. Kan inte. Arabiska. Kolla på mobilen istället. Jag läser hadith. Får man göra det? Är det en ursäkt? Nej. Utan när imamen talar, du ska vara tyst. Punkt. Du får inte prata. Så är det bara. Han berättar sen från Abu Huraira också radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att salawatul khams wal jum'atu ila jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Profeten alaihi salatu wassalam sa att de fem dagliga bönerna, bönen fram till nästa bön och jum'a fram till nästa jum'a och ramadan fram till nästa ramadan suddar bort synderna som sker däremellan så länge man håller sig borta från el kaba'ir. Och denna hadith är Muslim. Här lär vi oss vad en av de belöningarna som finns av att be fredagsbönen, och det är att den suddar bort våra synder. Och att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, som Allah säger, att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och bland de största faktorerna och goda gärningar som suddar bort synder är just de här tre som nämndes i hadithen. De fem dagliga bönerna, fredagsbönen och ramadan. Okej? Okay. Så vad är det här som sägs? Att när du ber en bön så förlåts du för de synderna du har gjort innan den bönen. Och sen efter bönen syndar du, och när du ber nästa bön blir du inshallah förlåten. Under veckan syndar du och blir inshallah förlåten om du ber fredagsbön. Under året syndar du och blir inshallah förlåten om du fastar ramadan. Så de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Men suddar de bort alla dåliga gärningar eller bara vissa dåliga gärningar?
Alla förutom de stora.
Hadithen nämner ju här så länge man håller sig borta från el-kabair. Majtunibat el-kabair. Och det här används som ett bevis av majoriteten av de lärda. Att stora synder suddas inte bort av goda gärningar, utan suddas bara bort av att göra toba. Det måste man göra. En toba, en uppriktig ånger till Allah subhanahu wa ta'ala för att bli förlåten. Okej? Så de synder som suddas bort är de mindre synderna. As-sawa'ir, al-muhaqqirat, de små felstegen man begår under sin vardag. Men beträffande de stora synderna så måste man alltid göra toba. Okej? Okay? Nästa hadith tydliggör också någonting vi nämnde tidigare. Och där säger profeten alaihi salatu wassalam att en jum'a suddar bort vad som sker mellan den och följande jum'a. Och tre dagar därtill. Varför? För att Allah säger men ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Den som kommer med en god gärning kommer att få den tio dubbla. Vi nämnde att man blir förlåten för en veckas synder. Och sen då, med en bonus på tre dagar. Var kommer den här bonusen ifrån? Jo, från den här versen. Allah subhanahu wa ta'ala säger att den som gör en god gärning kommer att få den tiodubblad. Så att det blir då 7 dagar i veckan plus 3 dagar blir 10 dagar. Är ni med? Så att, mashallah, ber man jumma så blir man inshallah och ta'ala förlåten för 10 dagars små synder. Det berättas också här från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Khamsun man 'amila bihinna fi yawmin katabahu Allah min ahli al-jannah." Den som gör eller utför dessa 5 gärningar under dagen kommer att bli eller skrivas från folket av paradiset. Den som besöker en sjuk, den som bevittnar en begravning, den som fastar en dag, den som beger sig till fredagsbönen och den som friar en slav. Och denna hadith är sahih. Så här nämner Rasul alaihi salatu wassalam att den som gör dessa 5 gärningar under en och samma dag, inte bara att man gör dem någon gång ibland, utan under en och samma dag, kommer inshallah att skrivas att han är från Ahlul Jannah. Vilka 5 gärningar? Den första var att han besöker en sjuk. Och att besöka en sjuk muslim är ju från de skyldigheter vi har gentemot varandra. Haqqul muslimi ala al-muslim, 5. Ni vet den kända hadithen att muslimen har 5 skyldigheter mot sin broder. Och en av dem är att besöka honom när han är sjuk. Och besöker man en sjuk muslim så har det nämnts i hadithen att mashallah 70 000 änglar kommer att be för dig resterande del av dagen. besöker du honom på natten, på kvällningen, så kommer 70 000 änglar att be för dig resterande del av natten. Den andra egenskapen var att man bevittnar en janaza. Att man ber begravningsbönen över sin broder som har gått bort. Och att man kanske också följer den avlidne tills man gjort fäste personen. Och det har jag också nämnts där, en enormt stor belöning. Är det någon som vet belöningen av att be salat i janaza? Någon längst bak där. Vad får man för belöning om man ber janaza? Mashallah, brodern har rätt där. Att ber man salat i janaza så får man motsvarande belöning av berget Uhud i Hasanat. Och det här kallas för någonting på arabiska. Det kallas för det här vikten eller måttet. Qirat, precis. Qirat. Yani, mashallah, av Hasanat. Någonting enormt. Miljontals, alltså ton av Hasanat, mashallah. Och följer man sen begravningståget tills man gjort fest till personen så får man två qirat. Och subhanallah, att göra salat i janaza är inte bara en skyldighet vi har gentemot våra muslimska bröder, utan är också något som ger otroligt stor belöning. Han drar nytta av det och du drar nytta av det. Är det inte vackert? Det är inte bara så att det är wajib. Gör janaza. Nej. Gör janaza, och vad handlar janaza om? Det handlar om att be om förlåtelse för sin bror. Subhanallah. Och när du gör det, vilket är en god gärning för honom, mashallah, du får två berg av hasanat. Är inte religionen vackert? Allah subhanahu wa ta'ala är så generös, mashallah. Och den tredje goda gärningen är att fasta en dag. Fasta en frivillig dag för Allahs skull. Och den fjärde är att bege sig till fredagsbönen. Och den femte att befria en slav. Då förstår man att de här gärningarna, att utföra dem på en och samma dag, går ju bara på fredagen. För annars blir det ju bara fyra om du gör dem på en annan dag än fredag. Det berättas från en man som heter Yazid ibn Abi Maryam att han träffade en man som heter Abaya ibn Rifa'a ibn Rafi' på väg till fredagsbön. Och då säger den här mannen Abshir, glada nyheter. För dina steg är fi sabilillah. De stegen du tar är för Allahs skull. Jag hörde Abu Absin säga att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den vars fötter dammas ner för Allahs skull, yani fi sabilillah, fahuma haramun ala an-nar. Då kommer de att bli förbjudna för elden. Den vars fötter, yani smutsas ner eller dammas ner fi sabilillah, kommer att förbjudas från elden. Berättad av Al-Bukhari. Så mashallah, här finner vi också en enorm belöning av att bege sig till fredagsbönen. Och det är att man är fi sabilillah. Så man går ut för Allahs skull. Och generellt, när du går ut till bönen, till moskén, du går till en föreläsning, eller du går ut för att göra någonting islamiskt, då är du fi sabilillah. Och det du gör då, belönas du för. Enorm belöning. Och här mashallah, kan det belöningen bli så pass stor att man kommer att skyddas från helvetet. Vi går vidare till hadith Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: den som gör ghusl på fredagen och parfymerar sig om han har parfym och klär sig med sina bästa kläder och sen går ut tills han kommer till moskén och ber vad som är skrivet för honom utan att störa någon och sedan sitter tyst tills man har bett, kommer att bli förlåten fram till nästa fredag. Och denna hadith är berättad av Ahmed. Och vi tar nästa hadith som är liknande. Det finns ett tillägg där. Där säger profeten alaihi salatu wassalam att om en person gör ghusl på fredagen och renar sig så gott han kan och oljar sig, om han har någon olja, och använder parfymen i sitt hem och sen går ut utan att dela på två personer, yani i moskén, Och sedan ber vad som är skrivet för honom. Och sedan sitter tyst då imamen pratar. Kommer att bli förlåten fram till nästa fredag. Berättad av Al-Bukhari. Varsågod. Tayyib. Den här hadithen, mashallah, tar upp många punkter. Vi talar ju om det här med att få den här förlåtelsen för alla fel man gjort under veckan. Det nämns ju vissa kriterier. Okej, okay? Utan att man går till fredagsbönen och gör vad som helst, utan man gör vissa saker innan fredagsbönen, tar sig dit på ett visst sätt och beter sig på ett visst sätt under fredagsbönen. Okej? Okay? Så vad är det som nämndes här då? Jo, att man gör ghusl. Man gör ghusl. Och sedan parfymera sig. Om man har parfym. Och andra hadithen, om du har parfym i ditt hem. Och baserat på den säger de lärda att det är rekommenderat att man har parfym i hemmet. Okay? Och att man, här ordet dehen betyder fett. Och vad som menas här är att man har som typ hårolja eller hudolja. Förr i tiden fanns ju inga hudkrämer, utan man använde naturliga oljor. Och kanske en av de vanligaste var just olivolja, som jag har sagt innan. Är någon som kan hadithen om olivolja? Betydelsen är det?
Det är baraka.
Ja, men vad skulle man göra med det?
Smörja sig.
Smörja sig och? Självklart. Dricka den. Äta den. Alltså. Dricka den, äta den. Och att smörja in sig med den för att den är från ett välsignat träd. Sa profeten alaihi wa sallam i hadithen som finns i Tirmidhi. Så han lärde oss att det är sunna rekommenderat att smörja in sig med olivolja. Både män och kvinnor. Okej? Okay? Och olivolja är ju naturligt. Det är bra. Huden behöver fettet. Speciellt vi som bor i det här. På vintern blir det torrt och sådär. Men man behöver det. Och ni vet ju nu som han hade börjat sälja på senare tid faktiskt. Så här, vad kallas det för? Serium. Så här att för att vara ung, se ung ut. Det är oljor, naturliga oljor. Som du egentligen kan gå och köpa på mataffären. Men det ska vara bra kvalitet. Ta i. Så att man då smörjer in sig och kanske har lite då skäggolja eller hårolja. Så att man inte har rufsigt hår. Och där har ju också nämnts en annan hadith. Den som har hår, låt han ära sitt hår. Låt den som har hår ära sitt hår. Alltså man ska som muslim inte se ut som en luffare. Utan man ska, mashallah, man ska se vårdad ut. Man ska vara ren. Islam är religionen av hygien. Mashallah lär oss att göra wudu, att tvätta oss, att göra ghusl, att kamma oss, att raka oss. Men ni ser, mashallah, vårdade ut. Renlighet. Renlighet är från en iman. Och sen nämndes då också وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنْ ثِيَابِهِ. Och han klär sig med sina bästa kläder. Bästa kläder. Det kan vara att man har till exempel en kamis, en thob, som är ens favorit thob. Den är vackraste, bästa tyget, renaste, finaste, bästa skick, nyaste. Som man kanske avser för att ha just på fredagsbön. Profeten a.s. hade vissa kläder han hade på Eid och när han tog emot delegationen. Så man kan ha vissa kläder som är ens fin kläder igen. Man har dem vid högtider. Så man klär sig med sina bästa kläder. Och då säger också de lärda att de ska vara gärna rena. Inte bara fina, bra kvalitet, de ska även vara rena. Och mashallah, Josef, vilka är de bästa färgerna?
Vitt.
Vitt, mashallah. Hadithen som du brukar nämna. Att profeten a.s. sa, klä er med vitt. Alltså männen. För det är den renaste av färger. Det är den bästa av era färger. No. Och sen så sa han då att bege sig till moskén. Han beger sig till moskén. Och ber vad som är skrivet för honom. Fayarka ma balalahu. Här finns det en sunna som vi kanske nämnde innan. När vi talade om rawatibbönerna. Och vi talade om fredagen. Vi nämnde att vanligtvis ber man 4 raka eller 2 innan dhuhr. Men fredagen är unik på det sättet att man tar sig tidigt till moskén och man ber. det man vill tills imamen kommer. Så man kan komma 10 på morgonen, 11 på morgonen, förmiddagen och be 2 rakat, 4, 6, 8, 10, 12, så bara fortsätt be tills imamen kommer. Då slutar man med sunna och så sätter man sig ner och lyssnar. Och den här sunna som jag vet inte om jag har sett den praktiseras av någon i Sverige. Har ni sett någon som kommer till moskén och ber mashallah 20 rakat innan Jumma? Nej, alltså det är ovanligt. Men det är mashallah en starkt rekommenderad sunna. Och åtminstone så det är man tar heter masjid, man sätter sig ner, kanske läser surat al-kahf, gör dhikr, gör dua, tills imamen kommer. Och det nämndes också att när man då sätter sig ner, وَلَمْ يُؤْدِ أَحَدًا, och man stör ingen. Och i andra hadithen, فَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْن, man delar inte på två. Alltså, om du kommer till moskén och ska gå fram, vilket är rekommenderat som du kommer nämna, så ser du kanske 20 cm mellan två personer. Då ska du inte bara tänka om det här är min plats. Och så ska du putta på dem, de får sitta trångt för att sitta bekväm. Och så ska du bara tränga in dig emellan dem. Du har inte rätt att göra så. Kliva över folks axlar, störa folk. Bekymra folk. Besvära folk. Ska du inte göra. Utan du sätter dig där det finns en plats. Men självklart så ska ju de i den främre delen av moskén inte lämna tom utrymme. Utan de ska ju fylla platserna som finns där. Annars kanske någon ansvarig eller imamen säger till folk, kom fram. Fyll de här tomma platserna och så vidare. Och mashallah, det är en sak som kanske ibland upplevs som jobbig. Att det alltid är fullt i moskén, eller hur? Svårt att hitta plats. Men wallah, det är egentligen det är vackert, det är positivt. Det är tecken på vad? Det är tecken på khair. Muslimerna har gått till moskén, muslimerna ber, muslimerna, många. Du får inte plats i våra bönelokaler. Du går aldrig till en bönelokal och den är typ halvtom. Eller... finns inte. I alla fall inte i Stockholm. Så folk ber på gatan, ute på gräsmattorna. Mashallah. Och vi ser hur det växer år efter år. Alhamdulillah. Och alla starka muslimer. Tayyib. Och sen nämndes, och han sätter sig sen thumma ansata. Han sätter sig och är tyst tills man har bett. Och i andra hadithen, och han är tyst i detta kallam al-imam. Han är tyst och imamen pratar. Så som vi sa, man får absolut inte prata under khutban. När imamen sätter sig mellan de två khutban, får man prata då?
Ja.
Ja. Alltså du ska inte behöva ha dialog eller någonting, men om det var någonting viktigt du behövde säga, kan du säga det då. Men generellt, du får inte prata då imamen pratar. Och han pratar inte när han sitter. Tayyib. Det nämndes också i en liknande hadith. Ska vi se där. Precis. Där så sa profeten alaihissalam, men ghassala yawm al-jum'a wa ghtasala wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama' wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin 'amal sanatin ajru siyamuha wa qiyamuha. I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam, just de här första meningarna är lite svåra att översätta för att det finns olika tolkningar på vad de betyder. Jag ska nämna ungefär vad de lärde har sagt. För att det är som synonymer eller betoningar. Men ghassala yawm al-jumma wa ghtasala. Det som tvättar sig och tvättar sig. Eller rena sig och tvättar sig. Då säger vissa lärde här, det är att han bara betonar. Alltså att man verkligen renar sig på fredagen. Andra lärare säger att man tvättar kroppen och tvättar huvudet. Det är också en tolkning här. Att varför nämndes det att man tvättar sig två gånger? Jo, att man lägger vikt vid huvudet och att man lägger vikt vid kroppen. Och det kan också betyda här att man renar vissa delar av kroppen, som att man rakar sitt könshår. Man avlägsnar håret under armarna, trimmar sin mustasch. klipper sina naglar och så vidare, vilket också är från el-fitra och också är från renlighet. Och är att, vad kan man säga, att rena sig så mycket man kan. Inte bara att göra gossel, utan att göra de här aspekterna. Ta frågor sen då. Man gör de här aspekterna. Och sen bäckara och abtäckare. Betyder här att han kommer tidigt, går extra tidigt och kommer tidigt till moské. وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ. Och han går utan att rida, utan att färdas. Så här finner vi en till rekommendation, och det är att man går till fredagsbön. Tar inte bil, buss, elsparkcykel eller vad det kan vara, utan du går till fredagsbön. Det är självklart tillåtet att färdas till fredagsbönen med alla transportmedel. Men bor du i ett område där det finns en moské eller bönelokal, så är det sunna att gå. Det är då du får den största belöningen. För som vi kommer att höra, du belönas för stegen. Och när du till exempel då åker bil eller moppe eller cyklar eller buss eller tunnelbana, så går du ju inte. Okay? Så han sa då här, وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ. Han går utan att rida, alltså använda transportmedel. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ. Och här nämndes någonting utöver det vi nämnde tidigare. Och sätter sig nära imamen. Alltså du kommer tidigt till fredagsbönen. Och du sätter dig längst fram. Finns det inte plats? Andra rad. Finns det inte? Tredje raden och så vidare. Inte att du kommer till en moské som är halvtom och sätter dig längst bak. Som tyvärr många gör. Man vill luta sig mot väggen. Nej, sätt dig fram. Det är det som är sunna. Fyll de första raderna. Och ju längre fram, ju större belöning. Så man ska sitta nära imamen. Och sedan då sitter tyst, lyssnar utan att prata. Kommer, lyssna på belöningen här. För varje steg han tagit får belöningen av ett års fasta och bön. För varje steg han tagit. Vi kulli khattatin amalu sana. Ett års belöning av bön och fasta. Så tänk dig, mashallah, vi har ju idag stegräknare i mobilen. Mashallah, någon kanske blir hypad, han vill se 500 steg, 600 steg, 700 steg, mashallah. Vilken enorm belöning som finns. Det är bara att gå till fredagsbön. Du får belöning för din avsikt, du får belöning för gossor. Du får belöning för att du har kläder, fina kläder, parfym, kammar håret. Du får belöning för varje steg, du får belöning när du kommer och ber, läser surat al-kaf, sitter tyst och lyssnar och säger mashallah, du blir förlåten för dina synder. Så kan han. Kolla vilken stor belöning för en sån enkel belöning. En sån enkel gärning. Sen själva fredagen, det är också en, som vi sa, en väldigt speciell dag. Författaren nämner hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att dagarna presenterades för mig. Jibril alaihi salatu salam, eller han sa uridat al-jum'a, fredagen presenterades för Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alayhi salatu salam kom med fredagen som en symbol. Han sa alayhi salatu salam fi kaffihi, och det var som att Jibril alayhi salatu salam, när han ville visa fredagen, så visade han som att hans hand var en vit skinande spegel. Okej? Okay? Och på den här spegeln så fanns det svarta prickar. Det var de då som symboliserade fredagen. Och så sa han, eller så sa profeten alaihissalatu wassalam, vad är det här för någonting, ja Jibril? Och då så sa Jibril, det här är fredagarna. Och så sa Jibril alaihissalatu wassalam att din herre visar dessa dagar för dig för att du ska veta att de är för er en id. De är för er en id. För dig och ditt folk. De som kommer att komma efter dig. Och ni kommer att ha mycket gott i denna dag. Walakum fiha khayrun. Takuna entel awal wa takunu al-yahud wa an-nasara min ba'dik. Ni får fredagen först och sedan så kommer judarna och de kristna efter er. Och under fredagen finns det en timme, en stund där om en person frågar sin herre om någonting gott och det är skrivet för honom, kommer han att få det. Eller han söker skydd för någonting ont, då kommer Allah att avlägsna, avvärja det från honom. Och vi kallar den här dagen hos oss i akhira för Yawm al-Mazid, al-Hadith. Ja. Och hadith fortsätter ju sen. Så här i alla fall nämns det då att Jibril a.s. skickades av Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad a.s. för att illustrera vilken enorm status fredagen har i denna umma. Att han då visade dagarna som kommer att vara fram till domedagen. Okej? Okay? Veckodagarna. Men att fredagen stod ut. Den var unik bland alla dessa dagar. Och han sa att det är en id för dig och din umma. Och det är ett bevis på att fredagen också kallas för en id. Vi muslimer har hur många id?
Två
stora och en liten. Id al-Fitr, id al-Adha. Och vi har id al-Usbu', veckans id som är fredagen. Den lilla id. Den hög, vad säger man? Hög tid för oss muslimer. Och sen så säger Jibril att vi kommer att ha mycket gott i denna dag. Så det finns mycket belöning, gott och förträffligheter att hämta i denna dag. Och han sa, du är den första och el-Yahud och el-Nasara kommer efter dig. Vad menas med detta? Jo, det menas med att vi fick fredagen, judarna fick lördagen och de kristna fick söndagen. Men vi är först. Och så nämnde Jibril alayhi salatu wassalam att det finns en timme, en stund under fredagen där den troendes dua blir besvarad. Och det kommer vi själva prata om nästa vecka. Vilken den är. Men ja, ni får den ändå. Det är sista timmen på fredagen. Okej? Men vi kommer tala om bevisen inshallah. Det finns en timme där muslimen får det han ber om och han skyddas från det han söker skydd ifrån. Och så sa Jibril att vi kallar den här dagen i nästa liv för Yawm al-Mazid. Vet ni vad mazid betyder?
Ja? Det är som mer.
Mer, precis. Mazid. Dagen av mer. Och en känd hadith som kommer att komma senare i boken om paradiset. Där det nämns att muslimerna varje fredag kommer att gå till en marknad. Och där kommer de att få allt de önskar. Och kommer att komma tillbaka hem till sina fruar vackrare än vad de var innan. Och deras fruar också, de blev vackrare. Och det är den dagen och staffar Allah, sist men inte minst. De kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala den dagen. Ja? Waladina mazid. Allah säger att vi har någonting extra. Någonting yani extra hos oss. Vilket då är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Så fredagen är i nästa liv Yawm al-Mazid. Det berättas också i en annan hadith att profeten alayhi salatu wassalam sa att dagen eller solen inte reser sig över en dag bättre än fredagen. Solen har inte stigit på någon dag bättre än fredagen. Allah vägledde oss till den och vilseledde folket före oss. Folket följer oss efter fredagen. Fredagen är för oss. Judarna fick lördagen och de kristna fick söndagen. Och under denna dag, alltså fredagen, finns det en timme där om muslimen ber, kommer han att få det han ber om. Till slutet på hadithen. Nah. Här nämndes att den här dagen är högtiden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han gav den till de som levde före oss, Ahlul Kitab. Men varför och hur vet jag inte, men de gick vilse. Så de skulle ha fredagen också. Men istället gjorde judarna lördagen till sin högtid och vilodag. Och kristna gjorde söndagen till sin högtid. Men Allah gav oss då den rätta dagen. Det nämns också i hadithen från Aus ibn Aus al-Thaqafi radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att den bästa av era dagar är fredagen. I den skapade Allah Adam och i den tog han hans liv. Och på den dagen kommer det att blåsas i basunen och på den dagen så kommer människorna att dö. Så sänd mycket salat över mig för eran salat kommer att nå mig. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, hur kommer våran salat över dig att nå dig den dagen du förmultnat? Yani i jorden, den dagen du dött och förmultnat. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam att Allah jalla wa ala har gjort det haram för jorden att yani förtära profeternas kroppar. Och denna hadith är autentisk. Här nämner Rasul alaihi salatu wassalam att fredagen är den bästa dagen. Så inget snack om saken. Om någon frågar dig, vad är den bästa veckodagen? Så är det fredagen. Det finns ingen ikhtilaf i frågan. Men det är fredagen är den bästa dagen. Och så nämnde profeten alaihi salatu wassalam stora händelser som skedde under fredagen. Och det var att när han skapade himlarna och jorden och fullbordade skapelsen, så var det på fredagen då han skapade Adam alaihi salatu wassalam. Skapade Adam på fredagen. Och det var också på fredagen som han togs in i paradiset, blev förvisad från paradiset, och det var också på fredagen som han dog. Och det är på fredagen domedagen kommer att infalla. Den dagen då Israfil kommer att blåsa i hornet. Och då varenda människa som då lever kvar på jorden kommer att falla ner död. Men fråga. Här nämndes att Allah skapade Adam. Fredagen är den bästa dagen. Men är alla de här sakerna positiva? Domedagen infaller på en fredag. Att Adam blev förvisad i paradiset på en fredag. Vissa lärare säger nej. Alltså de behöver nödvändigtvis inte ha med varandra att göra. Utan nej, fredagen är den bästa dagen. Men andra lärare säger ju att alla de här sakerna som nu är positiva i slutändan för de troende. För hade det inte varit så att Adam och Lisa och Salam blivit utvisad från paradiset, hade vi inte suttit här idag. Och då hade vi inte ens fått gått in i paradiset. Är ni med? Så denna kamp mellan ont och gott, prövningen i detta liv, sker ju på grund just av detta. Och den här, vad kan man säga, förvisningen ut från paradiset är ju bara tillfällig. Och sedan så ska de rättfärdiga gå tillbaka till paradiset. Så att det är inte bara negativt. Och domedagen är inte negativt för de troende. För det är den dagen man kommer att belönas. De påbörjar sin färd in i paradiset. Nah. Så mashallah, många stora händelser har skett och kommer att ske på fredag. Och sen så nämns en sunna, en stark rekommendation för oss att praktisera på fredagar, alla fredagar. Och det är att sända mycket salat och salam över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att man under fredagen, det kan vara när som helst, det är inte så här innan fredagsbönen, efter fredagsbönen, utan hela fredagen. Och fredagen börjar nu, alltså torsdag natt. Torsdag efter maghrib börjar fredag. Okej, okay? Nu är det Laylatul Jumma. Natten till fredag. Och fredagen slutar vid maghrib. Okej? Okay? Så hela den här perioden, sänd mycket salat och salam. Säg Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim, sallallahu alaihi wa sallam, och så vidare. Under fredagen. Mycket. Varför? Profeten alaihi salatu wassalam sa fa inna salatakum ma'rudatun alayya, för er salat kommer att presenteras för mig. En annan hadith nämner att Allah subhanahu wa ta'ala har speciella änglar han har skapat och de står vid hans grav. Och de här änglarna har fått en hörsel, kapacitet att höra alla på hela jorden som säger sallallahu alaihi wasallam samtidigt. Och de förmedlar det till honom. De säger, ja Rasulullah, den här personen son till den här personen sänder salat och salam över dig. Är ni med? Och det här är som de lärde nämner en sharaf. Alltså en dygd av att sända mycket salat och salam över honom. För då kommer ditt namn och din pappas namn att vara, vad kan man säga? De kommer inte vara främmande för honom på domedagen. Han har hört att den här personen, du, sänder mycket salat och salam över honom. Så som han har, det nämns en dygd över detta. Att man sänder mycket salat och salam över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och den som inte gör det är snål. Al-Bakhilu. Den snåle, den som inte hör, den som hör mitt namn och inte sänder salat och salam över mig. Alla, han är snål. Det är balash, det är gratis, kostar inte en krona. Kräver inte någon fysisk ansträngning. Du rör på tungan, vilket är enkelt, det är vicker. Och mashallah, du belönas. Och subhanallah, som de lärda har sagt, yani, vi har som muslimer många skyldigheter jämt emot profeten Muhammed alaihissalam. Han har rättighet. Vi har skyldigheter jämt emot honom. Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom för att ta oss ut från mörkret in till ljuset. Rädda oss från helvetet och ta oss in i paradiset. Han offrade allt för att vägleda oss till islam. Eller hur? Vi sitter här idag på grund av honom. Hans uppoffringar, alaihi salatu salam. Så att han, det minsta vi kan göra är att alltid tacka honom. Att säga, sallallahu alaihi wa sallam. Men i sallallahu alaihi, må Allah subhanahu wa ta'ala upphöja honom. Upphöja hans nivåer och belöna honom. Sända rahma över honom, sända förlåtelse över honom. Höja hans nivåer. Wasallam, yani, skona honom från allting ont. Så vi gör dua för honom. Det ska vi alltid göra. Mycket. Och det är också en av nyttorna med att studera hadithen. Och därför nämns det att ahlul hadith, folket av hadith, som sysselsätter sig med hadithen, är de som sänder mest salat och salam över profeten. Alihi salat och salam. För de jobbar med hans hadithen. Och varenda gång, de kanske sitter ibland som Sheikh Al-Ban, jobbar med en hadith en hel dag. Okej, kollar i olika böcker och läser den från 50 olika källor. Och varenda gång han läser hadithen, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, om igen. Han skriver hadithen, alaihi salatu wassalam. Så hela tiden han upptagen att säga detta, mashallah. Och det är en fin sak, även när ni hör en hadith, säg, sallallahu alaihi wasallam. Ni läser en hadith, läs, sallallahu alaihi wasallam. Okej? Så när vi gör detta, så finns det då de här änglarna som förmedlar vidare detta till honom. Och då säger sahaba, ja Rasulullah, hur kan våra salat över dig nå dig när du har dött? Du ligger förmultnad under jorden. De tänker att han är som oss människor. Om hans kropp förmultnad, hur ska han ens kunna ta emot och höra dessa salat som vidare befordras till honom? Och då säger han att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det haram, förbjudet, för jorden att äta profeternas kroppar. Och det betyder vad? Att varenda profet som levt på jorden ligger idag begravd och bevarad som att han sover under jorden. Jorden förmultnar inte, förtär inte profeternas kroppar. Så de är, vad säger man, intakt, de är bevarade. Så som att de ligger och sover, kan man säga. Och det är ett av alla mirakel. Så mashallah, en sunna då under fyra dagen är att sända mycket salat och salam över vår älskade profet Ali Afdal salat och salam. En fråga som här ibland dyker upp. Får man säga sallallahu alaihi wasallam under fredags predikan? Man fick ju inte prata. Men får man säga sallallahu alaihi wasallam?
Nej.
Får man säga amin med imam och dua?
Vissa
lärda säger att du säger det tyst för dig själv. Alltså utan att höja rösten. Du rör på läpparna liksom utan att höja rösten. Det är tillåtet. Det är inget fel med det. Men att alla i moskén höjer rösten. Sallallahu alaihi wasallam. Det blir ju lite, inte riktigt vad hadithen nämner. Utan man ska vara tyst. Men samtidigt så kan man då säga det tyst för sig själv. Det nämns också gällande fredagen i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att varenda dag eller solen inte stigit upp eller stigit ner över en bättre dag än fredagen. Och det finns inget levande varelse förutom att de är rädda på fredagen, förutom الثقلين يعني الجن والإنس. I denna hadith så nämns det också då att fredagen, fredagsnatten, är den bästa av alla dagar. Men att alla levande varelser, änglar, djur, är rädda den dagen. Varför är de rädda den dagen? Varenda fredag är de rädda. Varför? Precis, för det kan vara domedagen. Vi vet inte när domedagen är, men vi vet med säkerhet att den är på en fredag. Så det finns en möjlighet att den kan infalla varje fredag. Och därför är de rädda. Alla mellan jord och himmel är rädda förutom ett taqalein. Och ett taqalein betyder el jinn wal ins. Jinner och människor. De är inte rädda för dem. Många av dem är väldigt försumbara, negligenta, bryr sig inte, likgiltiga. Allah musta'an. Jag tror faktiskt vi avrundar här, för att nu nämns haditherna om sista timmen på fredagen, och de spar vi inshallah till nästa lektion. Och om någon har någon fråga så är ni också här. Vi sa att ni var själva. Broder längst bak.
Ja, jag tänkte fråga tidigare, men du svarade på det i och med att efter man är på torsdagen så är det fredag. Så om man har kvar som liknande nu så räknas det som man har gjort sig kring för fredagen, eller hur?
Ja, broder frågar om man kan förfina sig inför fredagsbönen redan fredag kväll. Alltså generellt, ja, det kan ju fixa, alltså ta bort överflödigt kroppshår och sådär. Men gällande ghusl så ska den utföras på dagen. Och dagen påbörjas då fajr inträffar. Då första fajr går in, då börjar dagen. Och det är då första tiden för att göra ghusl på fredag. Så ghusl yom jumma görs inte på fredag. För som vi kommer att nämna nästa lektion här, inshallah ta'ala, så ska vi se där. Precis. Profeten alaihissalam sa: "Men igtasala yawm al-jum'ah." Den som gör ghusl på fredagen. Han sa specifikt yawm al-jum'ah. Och därför så ska ghusl utföras på dagen och inte innan.
Ett ljus, eller kommer man se faktiskt liksom skepnaden av Allah sen?
Brodern frågar om nästa liv, när man får se Allah subhanahu wa ta'ala, vad Allah görs med dem. Kommer man att få se ljus, eller kommer man att få se Allah subhanahu wa ta'ala? Men man kommer att få se Allah azza wa jalls ansikte. Och hadithen nämner att de inte fått någon större belöning än detta. Det överträffar allt, förstår du? Så att de kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala.
Men då står i moskén, de kan bli sunnet att imamen kommer. Vad kan imamen göra? Alltså han också blir sunnet.
Alla imamen faller inte in där. Imamen kommer, sätter sig på minbar. Han säger salam alaikum, sätter sig på minbar. Så imamen går inte in i moskén. Alltså han kan ju komma tidigt och be, och sen när det är tid för Jumma kan han gå fram. Det får han göra. Men det vanligaste är att imamen går ut från kontoret där man kommer hemifrån och går direkt till minbar och påbörjar då fredagsbönen.
Får jag bygga på en fråga? Här i Sverige, fredagsbönen, vi ber dem oftast inte i moské. Vi ber dem i så här idrottshallar och så är det större platser. Att komma tidigt till dem och be,
samma sak.
Det är samma, va? Det är inte, ja, så, eller?
Broden frågar om det här med att gå tidigt till fredagsbönen. Gäller det också typ om man ber fredagsbönen i en gympasal eller liknande? Ja, det görs. Det för ingen av hadifarna nämnde ordet moské. Eller hur?
Mm.
Så du beger dig till fredagsbön.
Mm.
Och så inte vart den ska utföras utan fredagsbön. Så att du beger dig tidigt dit. Och sen, som vi då sa, det är gympasal. Bismillah, vad ber du?
Men med besunda också.
Det är ja, ja. Förutom att du inte har en skyldighet att be tahiyyat al-masjid.
Mm.
Det är inte en moské. Längst bak.
Ja, det är två frågor igen. Det finns ju två former av ossel om jag har förstått rätt. Det är att man antingen fötter den som varje årsprovning där. Och så finns det också det som är sunna att man gör som odor i mitten av den. Det är fel. Gäller hadithen båda två eller den senare? Och om man gör ossel, kan det ersätta odor eller måste man göra odor också innan man ber?
Ja. Brodern frågar om lite bestämmelser kring ghusl på fredagen. Vilken slags ghusl ska utföras? Det finns ju en tillräcklig och en rekommenderad. Den tillräckliga ghusl som du kan be med gills bara om du är junub. Om du är i det stora orena tillståndet efter sexuellt umgänge. Endast då räcker den tillräckliga ghusl. Om du inte är i janaba så måste du göra wudu. Okay? Och det är också en tolkning på vissa av de här haditherna att han gör wusul, rena sig och gör wusul. Vissa har tolkat det som att han är intim och har janaba och rena sig. Och därför vissa lärare till och med var på åsikten att det är rekommenderat att ha samlag innan juma. Så att du blir junub och gör wusul. Så att vissa tolkar det hadithen så. Allah. Abu.
Kommer man få den här belöningen varje steg? Alltså vi ser nu att man går tidigt men man tar bilen. Eller att vi ser nu du går tidigt till muskeln och du sitter inte nära imamen. Eller du gör inte en av grejerna utan du gör...
Nej, stegen till moskén får du så när du går till muskeln. Det har inte att göra med att du haft parfym hemma eller att du sitter... lite längre bort från imamen, förstår du? Där du missar någonting, men du missar inte hela den belöningen.
Men man missar den här varje år, ett år?
Nej, det tror jag inte. Den är för de som går gärna förbereder sig bra hemma och går tidigt till moskén.
Salam
alaikum. Och sen, hur tidigt ska man vara
lära? Det kommer komma sen, tror jag. Just det finns ett helt kapitel om det. Kapitlet om att komma tidigt till fredagsbön. Du vet hadithen om det här med den som kommer, änglarna som skriver vid dörren. Har du hört den? Har du hört den?
Den som kommer först?
Ja. Änglarna skriver att han får belöningen av att han slaktat en kamel. Och sen jag tog ko och sen som ett lamm och sen som en kyckling och sen som att han gav ett ägg. Så att ju tidigare ju bättre. Så du kan gå och köra till moskén 9 på morgonen. Du kan gå 8 på morgonen. Det är inget. Det finns inget så här. Förstår du? Så det är ju bättre.
Det här att alla är rädda för, förutom att Fakalain, rädda för domedagen. Eller på fredagen att de är rädda att domedagen ska inträffa. Bör vi muslimer vara rädda på fredagen?
Alltså, vi vet ju nu att till exempel imorgon är Jumma. Domedagen kan inte vara imorgon. Det är omöjligt. Varför omöjligt att domedagen är imorgon? Domedagens tecken har inte alla infallit. Isa ska komma tillbaka. Vissa säger att han ska liksom styra muslimerna i 30 år, leva 30 år. Mehdi ska komma och Dajjal ska komma. Det är många saker som inte har hänt. Och därför är det omöjligt att den är imorgon. Förstår du? Eller nästa vecka, eller nästa vecka. Men djuren kanske inte har en sådan kunskap. Man vet bara att den är på en fredag. Allah. Kan man sända salat och salam över, eller till profeten alayhi salam andra dagar än fredagen? Kan man det?
Ja.
Ja, det ska man. Inte bara man kan, man ska. Och det är som jag sa varje gång man säger sallallahu alayhi wa sallam. Kan man läsa surat al-Kahf torsdag efter Maghrib? Kan man det?
Ja.
Nej, det finns en riwaya på hadithen som nämner fredag kväll.
Är det något?
Ja, den kommer att komma en eller två veckor. Ja,
är det så att bästa tiden man läser surat al-Kahf efter Jum'a bönen, alltså innan Asr, eller?
Hadithen nämner bara att läsa surat al-Kahf på fredagen. Det nämner inte före eller efter. Och till och med ulema säger att du kan dela upp den. Ibland vet man hinner inte i Sverige när man jobbar och så. Du läser, vad är det, den är många sidor eller? 10 sidor eller? 12 sidor. Ja, du läser hälften innan och hälften efter. Hälften ikväll, hälften imorgon.
Det finns inte en speciell tid man får.
Nej, det finns ingen speciell tid där man ska läsa Jum'a. Det är vissa tror att du kommer till moskén, du ska läsa surat al-Kahf. Fredagen. Jom Jum'a. Vad kallar du? Vakt muhadda.
För att bygga på hans fråga.
Bygga på.
När man väl läser surat al-Kahf, den är ändå ganska lång. Kan man dela upp den? Eller måste man läsa allt?
Det är exakt det jag sa. Man kan dela upp den, precis.
Det kan vara fel.
Och en person frågar här, syster, hur lång tid har man på sig att läsa den? Hur lång tid har man på sig?
Till Maghrib.
Till Maghrib, precis. Till Maghrib på fredag. Alltså imorgon, Maghrib är kanske 17:45. Då på det till 17:45. Från med nu till 17:45 imorgon. Bror,
kan man ta mindre steg när man ska till Jum'a?
Nej, det där ulema har sagt, man ska inte göra till sig. Och man kan ställa till frågan, kan man ta en omväg?
Ja.
Nej.
Jag får inte.
Du ska inte försvåra för dig själv. Förstår du? Du tar den normala vägen.
Ska man ta en annan väg hem?
Om du vill, alltså, varsågod. Men du har inte nämnt att du får större belöning om du tar en annan väg. Det där är på rid.
Det är
på rid, det är sunna att ta en väg dit en väg. Sista frågan. Till det, ja.
Det finns ju en hadith, rätta mig om fel, som säger att Fajr och Jum'a är den bästa obligatoriska bönen. Stämmer det? Och gäller det då de andra bönerna också?
Det är väl alla bönor förutom fredagsbönen. Alltså, den bästa Fajr på veckan. Fajr, då har Maghrib, Isha. Det bästa av de bönerna är Fajr på fredag.
De andra,
Dohr
och Asr under fredag. Dohr och Asr under fredag.
Det finns ingen Dohr på fredag.
Asr och Maghrib, till exempel. Det är bättre än
andra. Det är den bästa dagen i alla fall. En sista fråga här från internet. Kan man läsa bara 10 ayah från surat al-Kahf? Räcker det? Fredagen?
Nej.
En grej här är att många blandar ihop två hadithen. Hadithen om Dajjal, den som kan de 10 första ayah utan till, blir skyddad från en Dajjal. Och sen hadithen om att läsa surat al-Kahf. De här två haditherna har inget med varandra att göra. Den här hadithen handlar om ett Dajjal. Om du konfronteras av Dajjal, läs de 10 första ayah av surat al-Kahf. Vare sig det är fred eller inte. Okej? Och det är för att skyddas. Och den andra hadithen är att den som läser surat al-Kahf från alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitab till den sista versen. Varje fredag får som ett ljus. Man får ett ljus fram till nästa vecka. Va?
10 sista ayah.
Den är daif, den hadith. Den som kan de 10 första ayah från surat al-Kahf, inte sista, han skyddas från ett dajjal. Och därför är det bra att memorera. När ni går på koranskola så heter Ma'alim Hati, vi vill lära oss de 10 första ayah från surat al-Kahf. Okej? Jalla, vi avrundar för idag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.